Varmt välkomna till det andra avsnittet av Matchvinnarpodden. I det andra avsnittet har jag med mig Niklas Egnell. Och jag kommer inte ta så mycket av din tid direkt, utan jag kommer ge dig 43 sekunder att berätta om dig själv.
Ja, tack så mycket. Niklas, född och uppvuxen, bor i Motala. Har väl ägnat stor del av mitt liv med fotboll. Började spela någonstans 77-78 någonstans i Borens IK. Av dess haft en godkänd spelarkarriär. Efter spelarkarriären så har jag gått in på tränarbanan. Jag brukar säga att jag är gammal truckförare. Med det sagt så vet jag väl om att det är bra med en god understödsyta. Och det svajar lite mer när man jobbar lite högre upp. Som tränare har jag förmånen att träna 10-12-åringar. Division 4, division 3, division 2, division 1, Superettan, Allsvenskan. Det har varit en härlig resa. Nu är jag då riksinstruktör på Svenskan. Och jag jobbar i IFK Norrköpings akademi 16-17-19 med fotbollsfys. Jag sa att jag var gammal truckförare. Någonstans när jag var 34 så var jag sugen på hur kroppen fungerar. Tyckte det var inspirerande. Och bestämde för att bli sjukgymnast. Var tvungen att läsa in lite gymnasiekompetens och därefter gick jag på Linköpings universitet och läste till sjukgymnast. Något som har gett mig väldigt mycket för att kunna utveckla mig själv på vägen.
Bra, bra info. Ingenting där om musiken?
Nej, det är ju en sån här gammal dröm. Vi har ett gammalt punkband. Vi har repat en gång, vi kan ju inte spela men vi har i alla fall repat en gång. Ja, musiken är ett stort intresse men ja. Ja, det blir fotboll.
Ja. Jag tror du har sagt att fysdelen som du nu lägger kanske mest krut på, att det är ditt sämsta område inom fotboll. Hur stämmer det?
Jo, men det, så kan det ju vara. Jag har väl börjat i den andra änden som sagt att vara fotbollstränare och bena ut vad som ska ske i anfallsspel, försvarsspel och sen titta på ledarskapsdelen och alla de där bitarna. Och sen kopplat till sjukgymnastiken och det där så började intresset för det fysiologiska komma. Och nu har jag då förmånen att driva det fullt ut. För jag tycker ändå att man ska försöka ha en helhetssyn på fotboll. Och då passar de här anställningarna väldigt bra i hand med att kunna utveckla de bitarna bättre.
Snyggt. Så ta nya steg som tränare. Och som elev av fotbollen kanske.
Ja men absolut. Alltså, vi har ju så stora krav på våra spelare att de ska vara fullt dugliga med i deras färdigheter, psykologi, teknik, spelförståelse, fysiologi. Och då tycker inte jag som tränare att man bara kan ha en av de fyra tårtbitarna. Utan jag tycker man ska fylla på kunskap och kompetens i alla de här fyra. Det är oerhört viktigt som tränare.
Bra. Så kunna hantera många delar av spelet för att kunna lära ut det också.
Absolut. Helt rätt.
En miljöaspekt som vi lyssnare kan ha koll på idag är att vi spelar in det här med utsikt över Östgötaporten. Där det dels tränar en gymnasieskola, tror jag, och IFKs A-lag. Och om det är så att det blir några jubel eller liknande så är det antagligen där nerifrån de ljuden kommer. Kom hit samtidigt till föreningen vid årsskiftet 2016 och har vi lärt känna varandra lite grann framförallt under luncherna som ett bra tillfälle att snacka fotboll. Under en av de här luncherna så sa du till mig att om det är ett tips som jag ska ge dig som tränare så är det detta. Kan inte du berätta lite om det tipset och varför du så gärna delar med dig av det?
Ja, alltså det är ju, vi har varit inne lite på det här med den individuella utvecklingen som tränare. Alltså att kunna ha fler verktyg och en större helhetssyn på fotboll. Där och då så, med den här utbildningen som gick på Linköpings universitet, så jobbar vi mycket med problembaserat lärande. Och givetvis då så kom det här kritiska tänkande in också. Det har ju en del av den här individuella utvecklingen tycker jag. Men sen en 10 års tid tillbaka någonstans så det finns ju så mycket information och kunskap där ute att ta till sig. Så jag tror någonstans att man måste ha något verktyg, något sätt att sortera all den här infon till. Dels att kunna sortera bort det som inte är relevant, som kan hjälpa spelarna på plan. Och självklart förstärka de bitar som man tycker har någonting att ta med sig in i verktygslådan. Så mitt sätt att se på det liksom, att sortera all den här infon som finns. Mm. Om det sen är att man tittar på spelet och ser någonting som man ska plocka med sig där. Eller om man läser någon vetenskaplig artikel. Eller om man läser någon bok. Eller om man i ett samtal mellan två tränare till exempel. Så försöker jag någonstans att sortera in alla de här bitarna under olika kategorier. Och där blir min kunskapsbank. Mm. Den här kunskapsbanken blir någonstans också ett slags föreläsningsmaterial som jag ibland då försöker dela med mig till andra tränare. Framförallt har jag varit så i Motala tidigare, men nu har jag också ett jobb då som riksinstruktör på förbundet där jag då kan förmedla de här sakerna också. Så det är, ja, det är mitt sätt att ta det vidare och bekräfta och befästa saker och ting.
Så av en djungel av information som finns, men som du kan använda dig av för att hjälpa spelarna ut på plan, så försöker du sortera den här informationen. Bort med det irrelevanta, hitta det relevanta och sortera den.
Ja.
Kan du gå igenom rent praktiskt hur du gör för att sortera den relevanta informationen?
Ja, rent praktiskt. En dag som följer, man kliver upp när klockan, när rebellen slår. Nej, men sen är det ju den här sociala mediet att uppdatera sig där. Vad har hänt? Har det lagts ut någon ny artikel eller någonting, bläddra igenom den, skumma igenom och sen se om det finns någonting där. Sen då sortera ner dem i de här olika kolumnerna. Om det sen handlar om anfallsspel, försvarsspel, träningsmetodik, ledarskap, psykologi, vad det nu är. Mm. Eller då givetvis fysiologi. Så därifrån så brukar jag då ta det vidare och vrida och vända på saker och ting och försöka få ihop det till ett flöde i de här, i det här föreläsningsmaterialet, om man så ska säga så. Så ja, typ så funkar. Jag vet inte hur tydligt det var, men
ja, men det skulle det kunna vara vilken information som helst. Så förra veckans podcast skulle du kunna på något sätt sortera ner i din kunskapsbank?
Ja, men absolut. Sen är det ju där och då farligt med all den kunskap som finns där ute, och sen vill man försöka någonstans få någon slags röd tråd och se att någonting hänger ihop. Men ja, det finns ju också en risk att man kanske överanpassar de olika pusselbitarna. Liksom. Där okay. Får man också ha ett kritiskt tänkande till, så det inte blir att man tror att man ser en röd tråd i allt som finns där ute. Men absolut, sortera ner det till de här föreläsningarna som man har, om man kallar det till en kunskapsbank, så finns det en vinst i det. Så ser jag på det i alla fall.
Och som jag har gjort det, och jag antar att du inte är alls sugen på att styra människor, men som jag har gjort det så har jag då försökt att allt jag ser, allt jag läser, försöka få ner i Twitterflöde då. Mm. Och därifrån hitta en dag i veckan där jag därifrån får det till en PowerPoint-presentation eller en Google-presentation. Så just för den här sorteringens skull. Och det är väl rätt så likt du har jobbat med det också?
Ja. Just att jag brukar mejla mig själv med de här citaten och artiklarna och, eller vad det är liksom, som jag vill ta med mig i de här föreläsningarna. Och sen då avsätta tiden för att sortera in det och sen försöka hitta en struktur. Jag gillar också att hålla på med grafik och layout och de här sakerna. Och det gör ju också att man befäster den här kunskapen. För min del i alla fall. Mm.
Och det kanske också hjälper dig om du ska, som du sa, presentera det för andra människor.
Ja, precis. Som det har varit tidigare om åren då, så har jag tjatat till med olika föreläsningar via SIS. Liksom, för att kunna än en gång befästa det jag har sorterat. Liksom, för att få den här diskussionen i föreläsning på 60 minuter eller något. Med tränaren. Typ så.
Bra. Skulle det kunna vara nu när jag jobbar med det, så är det lätt att kanske just de digital eller de som redan finns ute. Alltså, igår kväll så tittade jag på ett sammandrag av vad de gick igenom på Monday Night Football.
Mm-hmm.
Och då kunde jag ju spara den länken också i mitt flöde. Så att jag om ett år, när jag granskar det jag själv har lagt ut, så kan jag ju då kolla förhoppningsvis på det klippet igen. Finns det något sätt att göra det på när det inte är digitala informationskällor?
Alltså
vad gör du med en bok till exempel?
Ja, dels så är det väl den gamla klassiska studietekniken att översökningspenna och ta okay. det därifrån. Men sen måste det ju liksom snabbt in till det digitala på något sätt. Liksom. Ja. Och då får den här kluluren fungera som en sån verksamhet. Liksom. Att man för in det i telefonen och sen återigen då mejlar till sig själv. Och sen med sidanvisning eller vad det är, liksom, för att få just den här det. Länken ett år framöver. Liksom. Sida 23 socker. Fitness står det om den här saken till exempel.
Just det. En liten risk jag har stött på med det här. Nu är jag ju ung med den här metodiken. Men det är att det, du kanske var inne på det. Men att det blir. Man vill gärna spara någonting som blir så konkret som möjligt. Som kan göra det svårt. Man är nästan ute efter en rubrik bara till slut.
Ja,
eller
ja.
Det här mest konkreta av artikeln.
Yes.
Vad skulle man kunna göra av ett längre resonemang eller någonting egentligen utan kanske mätbar data? Hur skulle man kunna ta hjälp av den liksom mer samtalet? Hur skulle man kunna spara den informationen?
Ja, nej. Just i den här verktyget få till den kunskapsbanken så vill man ju vara så kort och koncis som möjligt. Så fungerar jag i alla fall. Att...
Ja.
Kan vara konkret på, det är därför Twitter fungerar så bra. Kan jag vara konkret på 140 tecken så fine liksom. Då har jag summerat en artikel. Men det finns ju där och då en risk att det liksom skrapas bort så annan viktig information. Så det är ju en svårighet. Men just att behålla det här kritiska tänkandet och behålla själva essensen är ju det viktiga liksom. Men det är inte lätt.
Nej.
Och det är lätt återigen att överanpassa de här pusselbitarna så att de sitter ihop. Liksom. Yes. Där är en risk kan jag känna. Liksom.
Som avslutning på det här temat om din kunskapsbank. Hur länge har du jobbat med det och vad har det liksom gett dig? Skulle du säga sammanfattningsvis?
Nej, alltså det är väl ett tiotalet år i alla fall som jag jobbat digitalt med de här bitarna. Mm. Det har gett mig en jävla massa slides. Ursäkta uttrycket liksom, men kunskapsbanken har växt med tiden liksom. Ja. Mm. Så att där och då har det ändå varit viktigt för mig att ha det här som en trygghet. Man glömmer ju bort oftast liksom. Och du vet ju själv, vad säger den här sägen, att ju mer du läser desto mindre vet du liksom. Mm. Det är de här sakerna. Det kan finnas en trygghet att gå tillbaka, att titta på föreläsningen om anfallsspel och de här sakerna. Hur ska lagets arbetssätt vara i försvar och anfallsspel till exempel. För som sagt, snurra på ganska fort där ute i fotbollslivet.
Någonting som du sa avslutningsvis nu och som Mats var inne på flera gånger i sitt avsnitt. Det är det här med arbetssätt. Och jag är fortfarande rätt så ung i arbetet med ett arbetssätt. Det var egentligen när jag började i år gå den avancerade tränarutbildningen som jag fick upp ögonen för att börja jobba. Så, kan inte du för min skull och förhoppningsvis någon mer lyssnare skull berätta lite grann om arbetssätt och hur man som tränare kan jobba med ett arbetssätt?
Ja, absolut. Jag ska försöka.
Ja.
Allting börjar och slutar med spelet. Alltså, vi på förbundet väljer att ha prata om spelets skeden. Givetvis, det finns olika modeller för de här sakerna, men oftast är det ju anfallsspel, omställningar, försvarsspel. Och sen då spelets skeden har ju då dess motsatsförhållanden.
Mm.
Som i anfallsspel så handlar det om förhindra speluppbyggnad, motsatsförhållanden blir försvarsspel. Nu sa jag fel.
Ja, det är ingen fara. Ta det igen bara.
Anfallsspelet, speluppbyggnad, motsatsförhållanden, försvarsspel blir förhindra speluppbyggnad, givetvis. Allting ska ju komma fram till i anfallsspel att man komma till avslut, men då i motsatsförhållande till försvarsspel att förhindra att komma till avslut. Mm. Där och då så finns det då ett exempel om man ska prata om två tränare, tränare 1 och tränare 2. Där då tränare 1 har koll på spelets skeden och han har i rubrikform pratat om en slags fotbollsfilosofi. Mm. Så här vill jag spela liksom. Mm. Men där och då kanske ta stopp för tränare 1, för han pratar mycket om vad, han pratar just bara i rubrikform. Men då tränare 2 kanske mer har tagit till nästa steg och benat ut lagets arbetssätt och satt under rubrikerna, satt mer punktform och målat upp mer hur det ska se ut i spelets skeden.
Just det.
Tränare 2 kanske också har kommit så långt att han har en så pass taktisk flexibilitet så han har fler verktyg i form av fler spelsystem att kunna arbeta med.
Mm.
Han har också en större förmåga att rent taktiskt till matchen på söndagen anpassa till motståndare.
Mm.
Gentemot tränare 1 som kanske bara jobbar med sina val, sina rubriker och anpassar inte dagens arbetssätt till motståndaren kortsiktigt. För att då kunna bena ut som tränare 2 har gjort lagets arbetssätt. Som ett exempel om vi ska kolla på motståndaren ska ha vunnit bollen, jobba med kontring, där vi då i motståndsförhållande ska jobba försvarsspel, återövring av boll. Så kan man då bena ut lagets arbetssätt kopplat till försvarsspel genom att titta på 4 faktorer relaterade till tid och yta. Vilka är position, timing, riktning och fart. Kan man börja bena ut de här sakerna, då kan man få mer ett djupare förståelse för lagets arbetssätt. Jag kan återkomma till exempel med direkt återövning av boll. Kan jag därifrån också bena ut de här sakerna så blir jag oftast skickligare på tränare 2 att förklara varför laget ska jobba med de här sakerna. Som kopplat till direkt återövning av boll så vill vi vinna bollen snabbt och högt för att kunna anfalla mot ett oorganiserat försvar. Och ett anfall mot oorganiserat försvar ser vi då i de flesta ligorna ute i Europa och även här i Sverige att det är då de flesta målen och målchanserna skapas. Så det är varför.
Mm. Mm.
Kan vi sen ytterligare ta det nästa steg så kan vi också bli än skickligare på att mäta utfallet om vi uppnår vårt varför.
Mm.
Gör vi det eller inte kopplat till direkt återövning av boll? Gör vi det inte så får vi gå tillbaka till vårt arbetssätt och vrida och vända på de bitarna för att bli skickligare på den. Så det är skillnaden på tränare 1 och tränare 2. Kopplat till då lagets arbetssätt, direkt återträning av boll. Kopplat till de här 4 faktorerna relaterat till tid och yta. Position. Har vi positioner och vilka positioner behöver vi för att kunna uppfylla grundförutsättningar i försvarsspel vid en direkt återträning av boll?
Mm.
Nästa steg. Timingen. När kopplat till våra positioner som vi har. När ska vi uppfylla de här grundförutsättningarna för försvarsspel? I vilken riktning kopplat till bollen, medspelare, motståndare och yta ska vi ta våra löpningar och uppfylla våra grundförutsättningar för försvarsspel? Och sista, med vilken fart, vilken hastighet behöver vi ta för att vinna tillbaka bollen? Kopplat till hastigheten så vet vi då någonstans att det, jag tror det är ProZone, Paul Powers på ProZone, ett av alla de här analysföretagen som finns ute i Europa, har mätt upp någonstans att den första pressen, om vi ska prata hastighet, den första pressen måste komma inom 2,3 sekunder och nästa press i underström måste komma inom 5,5 sekunder någonstans där. Så det är de 4 faktorerna kopplat till tid och yta. Blir vi skickligare på att bena ut dem så kan vi då komma till lagiskt arbetssätt. Och då skulle exemplet kunna vara i direkt återövning av boll. Så skulle man kunna säga att positionerna när vi har flyttat upp laget till vårt anfallsspel. Vi jobbar med korta spelavstånd. Vi är alltså på motståndarens planhalva. Men där och då så förlorar vi bollen. Men där och då så vet vi om att vi har många spelare runt boll. Så då kan vi sätta in en direkt återövning av boll.
Och där, om jag får flika in, ja, så får vi inte ignorera att det är en helhet. Du var direkt inne på, för att börja prata försvarsspel så kanske vi måste bena ut hur vi har spelat anfallsspel.
Absolut. I och med att det finns ett motsatsförhållande, men det finns ju också en koppling till att när vi ligger i anfall, då måste vi ändå förbereda oss för ett försvarsspel.
Mm.
Och i det här fallet när vi förlorar bollen, vi upplever att vi har positioner för att gå för en direkt återgörande boll. Då skulle vi kunna prioritera att spelare närmast boll jobbar med grundförutsättningen press. Press, press, press på bollhållaren. Spelare närmast de som pressar skulle kunna jobba med markering. Spelare närmast de som jobbar med markering blir de med en teknisk funktion. Och då är vi kanske nere i backlinjen, de som har den defensiva balansen. Tillsammans med målvakten, målvakten då som där och då kanske får minimera spelyta 3 ifall motståndarna går för en klassisk kontri.
Just det.
Så där kanske tränare 2 har kommit lite längre än tränare 1 när det kommer till lagets arbetssätt.
Bra. Tydligt och bra exempel. Vad blir riskerna om vi ett lag inte reder ut arbetssättet och de här riktlinjerna eller de här principerna i vårt arbetssätt?
Risken kan ju bli att det går ju inte att gå från den fördjupade arbetssättet vi hade här och då med direkt återgörande. Det går inte att gå därifrån. Det går inte från 0 till 100, utan du får ju ta ett steg i taget. Vilket innebär att tränare 1 som jobbar i rubrikform kan ju liksom sätta en underrubrik. Och det kanske får vara en underrubrik i taget för att närma sig.
Kan du ge något exempel där?
Nej, men alltså om vi har vadet direkt eller återövning av boll i försvarsspelet för tränare 1 liksom. Då har han en filosofi att vi ska vinna tillbaka bollen snabbt. Alltså det finns en hastighetsfunktion där i alla fall. Men...
Och där menar du att det är för många tränare kan stanna?
Ja, alltså det kanske kan räcka i vissa miljöer, så är det. Men jag tror ju att man, återigen, jag börjar någonstans så att det gäller en god understödsyta som tränare liksom. Och den understödsytan blir ju mer stabil om du kan bena ut de här sakerna och inte bara fastna i ett vad, utan hur ska jag göra för att uppnå vadet? Varför ska jag jobba med hur för att uppnå vadet? Och kan jag då mäta utfallet, analysera själva lagets arbete för att vrida det därifrån?
Bra, och fler fördelar med att jobba med ett tydligt arbetssätt. Kan du ge fler fördelar? Varför ska vi göra det?
Nej, men vi har ju återigen en stor respekt för helheten i fotbollen, så mycket som påverkar spelarnas fotbollsaktioner. Framförallt har vi ju motståndare där ute som har ett annat arbetssätt som vill motverka vad vi vill komma till. Det. Men det är klart att min filosofi och tro på att ju mer tydligare vi kan vara i vårt arbetssätt, desto större kollektiv spelförståelse får vi där ute på plan. Men sen handlar det ju givetvis om att träna på de här sakerna för att kunna posera på match.
Så in med det i träning såklart. Det är de grejerna vi vill ska komma på match, om det är direkt återövning eller inte, så behöver vi bygga övningar och så vidare som uppmuntrar till det vi vill göra.
Absolut. Arbetssätt är prio 1. Den här kollektiva spelförståelsen och spelaren, det är där och då vi kan få resultat på.
Jag som är i en ungdomsmiljö, pratar du nu här för seniortränare och, eller strunt samma, finns det någonting att ta hänsyn till på ungdomsnivå av det du pratar om nu?
Nej, men alltså om jag ska vara tränare 2 som har benat ut arbetssättet här kopplat till direkt återgörande av boll. Jag kan ju inte förlora spelarna genom att belasta dem med för mycket information liksom. Men däremot så kanske jag kan vara så skicklig i min övningsdesign som du är inne på, att där och då så uppnår jag det jag vill i mitt huvud liksom. Och varför jag vill göra det är för att vinna tillbaka bollen högt och komma till avslut mot ett oorganiserat försvar. Så går man ner i åldrarna så tror jag det är viktigt med övningsdesign för att uppnå de här sakerna. Och inte belasta dem med alla de här bitarna. Att närmsta spelare går in i press. Närmsta press går in i markering. Och därefter så är det täckning liksom. Utan övningsdesignen får styra fram de här bitarna mer. Men sen tror jag också att för att underlätta karriärövergångarna från junior till senior så måste man börja prata mer med spelarna i den här terminologin och visa i videoanalys och visa på plan på träning att de här sakerna är det vi vill och varför vi vill. Liksom.
För som jag var inne på så jag har börjat, jag köper ju det här att jobba med arbetet och jag tycker när vi spelade en match igår så fick jag en uppenbarelse över hur tydligt det blev. Vi har pratat i en diamantformation. Har vi ytterbackar som de enda spelarna som är, håller spelbredd. Och där blev det så himla tydligt även för mina 15-åringar att vid en direkt återövring så får de vara kvar högt i de höga och breda positionerna. Men fick vi motståndarna att börja om i sin speluppbyggnad, då gäller det att så fort som möjligt ta sig ner i sin backlinje igen. För det var våra positioner för att förhindra motståndarnas speluppbyggnad. Och det, alltså, spelarna köper nog inte det första veckan om de inte har varit, haft någon tränare som har pratat om termerna tidigare. Men jag märkte ändå igår hur faktiskt tydligt det blev. Och då när jag har pratat med andra tränare så har det liksom blivit så här, nej, spelarna fixar inte de där, det är så svåra ord och det är så liksom så svårt. Men jag kände verkligen igår att det var inte svårt för spelarna, utan det var när vi kunde göra det så konkret så var det också lättare för dem att göra ut på plan. Mm. Och ytterligare en fördel blev att jag kunde berömma dem så konkret som möjligt.
Ja, precis.
För den individuella feedbacken blir enklare när det är tydligt vad de ska göra i olika skeenden av spelet.
Ja, alltså det där är viktigt som du är inne på. Alltså, har vi benat ut lagets arbetssätt här då kopplat till direkt återövning av boll och vi kan förklara varför för spelarna, motivera med det, då blir det då som du säger lättare också att mäta utfallet och där och då ge den individuella feedbacken eller också den kollektiva feedbacken i form av videoanalys eller vad du nu jobbar med.
Om du skulle ge liksom en tips, kanske låter fel, men hur skulle du uppmuntra tränare att börja jobba med det här om man är ovan vid att jobba med arbetssätt? Du pratar om från första sekund in på träning så ska arbetssättet synas. Kan du ge några enkla hjälp med för att börja jobba med arbetssätt?
Nej, men först måste du välja en modell över spelet liksom. Och återigen, svenskan jobbar med sin med spelets skeden.
Mm.
Det kan ju vara ett bra sätt att sortera in vad liksom. Och därifrån så har ju både tränare 1 och tränare 2, om vi ska återkoppla dem, har ju en fotbollsfilosofi hur de vill spela liksom. Men ofta så kanske några fastnar i rubrikformen. Men försök då sen att sätta någon slags hur jag ska uppnå vadet liksom.
Mm.
Så det inte bara blir de här gamla klyschorna någonstans liksom. Spelarna behöver lite till för att kunna förstå hur, varför vi ska göra saker till ute på banan.
Och det skulle i ett konkret exempel, om jag får koppla tillbaka till förra veckans snack med Mats, där vi också pratade arbetssätt. Det skulle kunna vara skillnaden på om målvakterna är med i en speluppbyggnadsövning eller inte. Beroende på vad spelare ska göra så ska det också vara med i träningen. Ska vi börja speluppbyggnad från målvakt eller ska vi börja med att sätta längre bollar? De är med ändå, men där ska det synas vilken roll de har.
Ja, men klockrent exempel. Alltså, i det här arbetssättet så har vi ju laget olika roller givetvis utifrån sin position. Men det är ju självklart så att spelaren längst bak, här målvakten spelar längst fram, så har koll på hela arbetssättet nerifrån och upp, uppifrån och ner. Bara där och då så kan vi underlätta för spelarna.
Toppen.
Är det Inge?
Bra, vi har pratat lite grann om lagets arbetssätt nu och att uppmaning för tränare att jobba, fortsätta jobba med arbetssättet. Du har ju ändå en roll som att jobba med fotbollsfysen här i IFK Norrköping. Hur ser det arbetet ut nu när vi ändå har börjat jobba med arbetssättet?
Nej, men det så har vi ju med tiden, om vi ser till kultur inom fotbollen, fått en större helhetssyn på fotboll. Alltså vi vet att det är många saker som påverkar fotbollsaktioner på plan. Dels har vi varit inne på spelarens färdigheter, alltså psykologisk, teknisk, spelförståelse och fysiologisk förmåga. Vi har också pratat om spelets skeden som påverkar utfallet av våra fotbollsaktioner. Men det är också miljön runt spelaren som påverkar aktionerna. Det vi vill är ju att vi vill gå från ett nuläge, här är vi idag. Men vi vill också gå till ett nyläge där vi utvecklar fotbollsaktionerna. Det är en del, en liten del av de här är den fysiologiska aspekten. Lagets arbetssätt är prio ett. Den fysiologiska aspekten är underordnat lagets arbetssätt, spelarnas beslut och aktioner på planen. Men där och då kopplat ändå till den fysiologiska aspekten, så har vi då till exempel här i IFK Norrköping, i Sylvia som är IFKs U19-lag. Men då är i Sylvia ingått ett samarbete nu under hösten där vi ska göra en pilotstudie tillsammans med Svenska fotbollsförbundet, IFK Norrköping då självklart, IF Sylvia, Göteborgs universitet och Katapult som står för de här GPS-enheterna där vi kan titta på fysiologiska data. Sen kan vi inte dra för stora slutsatser om lagets arbetssätt för att bara titta på de fysiologiska datan. Men givetvis kan vi addera då en videoanalys och kanske till och med kolla på statistik kopplat till lagets arbetssätt. Så kanske vi kan bli mer objektiva och bedöma lagets fotbollsaktioner, att vi går från ett nuläge till ett bättre nyläge.
Hur har det arbetet sett ut hittills? För i praktiken så är det med IF Sylvia ni gör det.
Yes.
Hur har det sett ut hittills? Vad har ni gjort?
Med de här samarbetspartnerna så har vi då tagit fram en metod till den här pilotstudien. Göteborgs universitet med Dan Fransson i spetsen och Mikael Gustafsson har skrivit ihop en liten bakgrund och gjort en liten design för den här studien. Vi har gjort baseline-tester där vi har kört lite jojo-test. Vi har jobbat med en test för riktningsförändringar. Men därefter då ska vi titta på den totala belastningen som vi utsätter våra spelare för i den träningsmiljö vi har här i IFK Norrköping.
Och varför den totala, varför är den så intressant, den totala belastningen?
Nej, alltså någonstans så skulle i alla fall jag ha någon hypotes om att vi kanske jobbar lite för mycket mellanmjölk. Alltså vi förbereder dem inte tillräckligt för att kliva upp i en A-lagsverksamhet här hos svenska mästaren IFK Norrköping. Vi kan göra så bra som vi kan, men vi kanske också kan vrida till det än bättre för att ge ännu bättre förutsättningar för våra spelare att gå från nu till nyläge så de kan gå in och prestera svenska mästare.
Och hur kopplar du det till den totala belastningen?
Nej, men i den totala belastningen som vi då mäter med de här GPS-enheterna så tittar vi då på hela veckan. Vi jämför och utgår från matchen. Hur ser det ut på matchen? Total distans kanske säger en del, men vi vill också titta på alltså höghastighetslöpningar. Hur mycket lägger vi där i meter? Hur många antal löpningar gör vi som då kan påverka kroppen belastning givetvis? Och där skulle vi i det långa loppet återigen kunna koppla till lagets arbetssätt och de här bitarna. Men här och då för pilotstudien så är den här totala belastningen viktig för oss för att kunna optimera veckan sett till matchen. De här spelarna går på fotbollsgymnasiet. De tränar med IF Sylvia. De är uppe och spelar med U21. De bästa lärlingarna är också tränare med A-laget. Mm. Och sen då ska man prestera igen på söndagen i Division 2 till exempel. Så det är klart att med de här, i det här samarbetet så kan vi bli mer objektiva. Och kanske hitta bättre riktlinjer för hur vi ska belasta våra spelare i framtiden.
Så det här med... Okej, då förstår jag kopplingen med den totala belastningen. Är det fler fördelar ni har med den mätbara data som kommer från katapultverktyget?
Ja, framförallt givetvis den här totalbelastningen vi pratar om. Men sen är det ju också då, om vi ska försöka anknyta till lagets arbetssätt, att det är prioritet i träning.
Absolut.
Kan vi där och då hitta övningar som belastar oss rätt i de olika faserna. Så 48 timmar efter match så kallar vi oss återhämtningsfas. Sen ska vi ha en högbelastande fas och sen ska vi ha en matchförberedande fas. Vilka övningar med rätt belastning kan vi ha i återhämtningsfasen för att kunna jobba med lagets arbetssätt? Vad ska vi kunna jobba med i den högbelastande fasen? Kopplat till den direkta återövningen som det krävs högexplosiva löpningar till. Då kanske vi får jobba med det i mitten på veckan emellan två matcher. För det är den högbelastande fasen. Men vi kanske kan jobba med hög kvalitet men inte så belastande sett till högexplosiva fotbollsstationer i återhämtningsfasen. Så det är ju sånt vi tittar på här och nu under hösten här. Saker och ting, de här har ju redan gjorts tidigare på andra håll ute i Europa givetvis. Informationen finns där, men återigen, för vår individuella utveckling som tränare och klubb så är det bra att vi får titta på de här sakerna själva. Att praktisera det i vardagen.
Så lite tränare, två tänk där på slutet. Att gå vidare, den egna utvecklingen.
Absolut, vi startar där någonstans med den individuella utvecklingen. Så det, ja, vi har en jätteförmån här att i och med det här samarbetet få titta på de här sakerna i vardagen.
Vad bra. Vi kopplar tillbaka till den träningsveckan som du gick igenom lite fort med återhämtningsfas, vad kallar du den nu?
Högbelastande fas.
Högbelastande fas och matchförberedande fas. Du gjorde direkt kopplingen till att träna direkt återövring i den högbelastande fasen, alltså så långt ifrån matchen som möjligt i en vecka. Hur kan man dra så säkra kopplingar än på att det är det som ska tränas där? Hur resonerar du där?
Nej, men det är återigen de här arbetena när man tittar på olika belastningar i olika spelövningar och sånt. Det har ju redan gjorts.
Okay.
Det är ju flera som har gjort det tidigare. Lena Helsen, Paul Bålsson, alltså flera andra fysiologer ute i Europa som har tittat på de här sakerna. Så den information har den. Sen är det också en någonstans ett sunt förnuft att det kanske ska, om det ska ta 2,3 sekunder att sätta press vid en direkt återhämtning, så kanske det är mer högexplosivt än när vi jobbar i speluppbyggnad. Typ så.
Bra. Bra. Och då koppla olika skeenden i spelet till olika belastningar. Och där gissar jag då att om jag som tränare själv får bestämma mitt arbetssätt, att jag kan bestämma vilka skeenden i vårt spel som ska vara olika belastande.
Ja, återigen, spelet fotboll är så komplext så motståndaren sätter ju kraven också.
Såklart.
Så är det ju. Men det är klart att vi någonstans kan försöka sprida ut spelets skeden och träna på dem, anfallsspel, försvarsspel, i de olika faserna i veckan.
Bra. Mer komplext än vad jag ville få det att vara. Mer, vad mer kan du gör du kring den fysiska biten just nu för att förbättra spelarnas fotbollsförmåga?
Nej, dels så har vi de här interna tränarmöten givetvis där vi sitter ner och diskuterar hur vi ska ta oss från ett nuläge till nyläge kopplat till den fysiologiska aspekten. Hur ska vi belasta dem i de här olika faserna? Vad ska vi göra i den högbelastande fasen den här veckan? Hur ska vi med en progression kunna trycka på det än mer i nästa vecka? Så de här viktiga tränarmötena som vi har då i Sydberg, det är där och då vi sätter någon slags periodisering. Vi har en plan för hur det ska se ut för att de ska utvecklas.
Och din roll i själva träningarna, vad bidrar du med där?
Ja, dels så sett rent praktiskt på plan så är ju med i den första delen som vi kallar förberedelseträning. Där jag går in och jobbar med fysiologiska bitar för att förbereda dem inför den träning som ska bedrivas på resterande delen av passet. Kopplat till det att vi just nu väntar på att vår nybyggda gym ska bli klart, så får vi just nu förbereda eller jobba mycket med fotbollsstyrka på planen.
Just det.
Så där lägger vi oftast efter ordinarie träningen.
Hur resonerar du där? Att lägga det sist? Vad är motiveringen bakom det?
Delvis är det väl kopplat till att vi ser att de flesta skadorna sker i slutet av båda halvlekarna. Vilket innebär då att man kanske ska jobba med prevention, alltså fotbollsstyrka, rörlighet när spelarna är trötta också. Så det är själva tanken.
Toppen, och jag verkligen uppskattar det resonemanget att både, som både du och Mats gör när... När jag ställer den frågan så är det, vi kan se att skador sker i slutet av matcherna. Det är inte att ni hittar på eller att ni har liksom, det här tycker jag är kul. Utan det är så det ser ut och det är det vi vill förebygga.
Ja, absolut. Så ser det ut. Det är där och då skadorna sker. Vi ska bygga upp en tålighet så vi tål matchens krav. Men det är också någon slags prioritet att återigen, lagets arbetssätt är prio ett. Mm. Och sen kan vi jobba med fysiologiska aspekten här och då, fotbollsstyrkan.
Okej, du nämnde att ni har katapult som hjälpmedel i den här studien. Och vad jag har hört så kommer vi ha nytta även vid andra tränare i föreningen och förhoppningsvis i andra föreningar av när ni kan börja koppla olika belastningar till olika övningar. Så vi vet att olika övningar kan ge det här och det här till träningen. Det tycker jag låter superintressant. Men när jag till exempel i min U15-miljö inte är där än att vi kan mäta alla spelares aktioner på planen. Hur kan man ändå jobba med detta i sin egen praktik?
Nej, men det är ju som du säger, just det där GPS-verktyget är ju här och nu ett ganska dyrt verktyg och det är ju få förunnat att få jobba med de sakerna. Men återigen, vi tror att vi kan få fram, eller målsättningen är att få fram lite riktlinjer i alla fall att ge med oss med övriga tränare. Hur man annars kan göra, jag tycker ju med dagens hjälpmedel så ska man i alla fall kunna jobba med videoanalys för att kunna mäta lagets arbetssätt. Liksom. Uppnår vi varför eller behöver vi vrida på lagets arbetssätt? Jag tycker också att man någonstans kan jobba med statistik, att räkna på x antal gånger vi jobbar med direkt återövning. Men också kanske till och med titta procentuellt hur många gånger har vi läge för direkt återövning. Hur många gånger gör vi det och hur många gånger lyckas vi göra det. Så att man procentuellt kollar på det här. Men sett till statistik, att titta och försöka bedöma om man tar lagets arbetssätt från nuläge till nyläge. Så finns det också där en mängd olika verktyg där ute att ta del av. Jag tycker väl själv att det inte finns något sådär flexibelt verktyg. Och ja, det finns även en kostnad på de här. Men här och nu så är Daniel Bäckström utbildningsmanager. Och
ungdomsmanager
och huvudtränare för Sylvia. Jobbat fram ett statistikverktyg som vi tror kan hjälpa fler än oss själva liksom. Och det här verktyget kommer att vara gratis. Och det är väl ett verktyg som vi vill då förmedla på den här konferensen som vi har i oktober.
Berätta lite mer ändå om det här analysverktyget.
Nej, men kopplat till vad alla de här statistik- och analysföretagen tittar på ute i Europa. Så har vi med deras kunskap och kompetens ändå på något slags kreativt sätt knackat fram ett verktyg som vi tror kan hjälpa flera andra tränare. Alltså vi tittar kort och gott vad som sker på planen. Vi taggar vad som sker på planen. Därifrån så får vi ut siffror som gör att vi kan jämföra ett nuläge och se om vi tar det till ett nyläge. Kopplat till lagets arbetssätt i anfallsspel och försvarsspel. Så det verktyget kommer väl visa här då på konferensen.
Toppen, få se mer av det. Och även få se grafik och hur det funkar. Och...
Ja, absolut.
Med analysen.
Absolut. Jag menar, videoanalys, det jobbar väl förhoppningsvis många tränare med. Fysiologiska datan från GPS, ja, det är få förunnat kanske att få ha det här och nu. Men det här statistikverktyget som även kommer finnas gratis för intresserade tränare tror vi kan hjälpa fler att bedöma lagets arbetssätt då. Inte för att dra för alls att förstå kopplingen, men det är klart att utvecklar vi lagets arbetssätt så kanske vi också har utvecklat den fysiologiska förmågan.
Toppen. När, om jag förstår det rätt nu, kommer det vara klart då till matchvinnarkonferensen 29 oktober? Eller hur, vad är det ni kommer presentera där?
Ja, alltså som det ser ut nu så är det flygfärdigt. Vi använder det på Sylvias matcher. Ja, ja. Men sen vrider vi och vänder på det. Jag tror vi är uppe i version 0,9 nu. Men 1.0 kommer absolut finnas på konferensen. Vad häftigt. Kanske tidigare så.
Vad häftigt. Du har ju fått i det här samtalet nu. Jag har använt dig för att själv få mer kunskap om arbetssätt. Det kommer du prata om på matchvinnarkonferensen också. För som du säger så är det högst upp i rangordningen vad vi ska träna. Men vad kan vi förvänta oss av din presentation på matchvinnarkonferensen som du inte fick utrymme att prata om idag?
Nej, jag tror att jag får plocka upp de här brödsmulorna efter Dan Fransson och övriga föreläsare. Men alltså, återigen, vi kommer ju givetvis visa hur långt vi har kommit med den här pilotstudien. Mm. Sen kanske det blir också lite enklare att sätta bilder på de här orden jag har försökt förmedla här idag. Liksom. Men absolut, jag tror att vi kommer få ihop de här bitarna som vi pratar om idag. Landa i pilotstudien och visa än mer det här statistikverktyget som jag är ganska övertygad om kan hjälpa fler tränare att gå från tränare 1 till tränare 2.
Bra, så vi kommer få se det, återigen, vi kommer få se det analysverktyget. Kommer vi få se något av kunskapsbanken också?
Ja, absolut. Den finns ju alltid där och det plockas ju bilder därifrån. Så det är inget konkret så, men absolut, så blir det ju.
Toppen. Tack så hemskt mycket för idag och det här samtalet.
Tack själv. Kul att vara.
Hej.